Jag känner mig lite inspirerad idag. Jag vet inte om det har att göra med 50-årsfesten jag var på i år. Där Erik Wing. Den var i alla fall väldigt rolig. Väldigt upplyftande på mer än ett sätt. Jag hoppas ni märker av den där inspirationen. Annars har jag inget att skylla på. Vi ber en liten stund till tillsammans. Far, vi samlas nu först och främst för att fira gudstjänst inför ditt ansikte. För att hylla och tillbe dig, men också för att ta emot av det som du vill ge till oss idag. Herre, nu står vi inför ditt ord och vi vill att ditt ord ska få bära frukt i våra liv. Hjälp mig, Herre, att förkunna klart och redigt ditt ord så som du vill ha det predikat idag. Och hjälp oss alla att vara öppna och mottagliga för ordet så att det får just bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Amen. I Ekumeniakyrkan i stort så arbetar vi med Markus evangelium den här hösten. Och det innebär att vi har inte de vanliga kyrkoårstexterna som predikotexter. Utan vi har en uppdelning av Markus evangeliet som vi har bestämt oss för att följa. Och det är den uppdelningen, eller det textstycket som Karin och Lina har läst här som är dagens predikotext. Det är en ganska lång text. Och det gör att jag måste be er att sätta er bekvämt, för nu blir det en lång predikan. Nej, jag skojar. Jag ska försöka inte bli allt för långrandig. Men det är faktiskt en poäng som vi ibland missar när vi gör på det här sättet. Att vi tar en större textsammanhang som utgångspunkt för en förkunnelse. Normalt sett så brukar ju dagens text, när vi predikar över den, vara textstycket mellan två rubriker i Bibeln. Och det ger oss ju tillfälle att verkligen gräva på djupet för att hitta skatterna i Guds ord. Men vi tappar ofta det större sammanhanget. Och det större sammanhanget innehåller ganska ofta nycklar för att förstå det mindre sammanhanget. Och precis det är det som jag har upplevt inträffar med just den här texten. Som ju spänner över en försvarlig del av två kapitel faktiskt. Vad är det som händer i den här texten? Jo, vi skulle kunna säga att den beskriver tre under, en begäran om ett tecken och 12 lärjungar som inte begriper någonting. Och jag tror att Markus hade en liten tanke med att han satte samman de här 5 olika delarna av den här texten tillsammans. Och jag skulle vilja sätta rubriken för predikan idag med orden under och tecken. Och det tycker jag är, det är så fascinerande att få stanna just inför det här ordet under. Vad är ett under för någonting? Och det är ju någonting som sker som egentligen inte kan ske. Om vi tar berättelsen om när Jesus förvandlar 7 bröd och några småfiskar till mat åt 4000 personer, så kan vi konstatera att det är omöjligt rent fysiskt. Det kan inte, den lilla mängden mat kan inte räcka så långt. Det går inte. Men Jesus gjorde så att det räckte i alla fall. Och det är ett under. Någonting som sker som egentligen inte kan ske. Vi lever i en tid som är ganska intellektualiserad och som gärna har ett teoretiskt förhållningssätt till saker och ting. Vi hyllar akademisk utbildning och såna här saker. Och det är mycket gott i det. Jag ska inte alls tala negativt om det. Men ibland kanske vi tappar lite grann balansen i det här. Det här kan ibland få en del utläggare av Bibeln att betrakta undren i Bibeln lite grann som någon slags allegorier som ska förklara en djupare sanning, men de har kanske inte hänt riktigt. Och där vill jag ställa mig upp och protestera. Jo, jag tror att undren som Jesus gjorde, de hände på riktigt. Och jag tror det därför att än idag så gör Gud under. Och det kan vara ganska betydelsefullt att påminna oss om det när vi kanske ibland tycker att vi inte ser de där undren så speciellt ofta. Men låt mig få inspirera dig att fortsätta att hålla fast vid och tro på att Gud gör under, att Gud löser hopplösa situationer på ett övernaturligt sätt. Jag skulle ge några konkreta exempel som har hänt i min närhet, även om jag inte kanske alltid var på plats exakt när det hände. Och då skulle jag vilja börja med att berätta om Göta, en klassisk gammal pingsttant i den pingstkyrka där jag växte upp. Det här hände i början på 70-talet, precis i början. Och jag var bara 4-5 år eller något sånt där. Göta var sjuk, hon hade 3 var för sig dödliga sjukdomar. Läkarna hade avslutat behandlingen, de hade inget hopp för henne. Man hade gett upp, det fanns inget mer att göra, man väntade på slutet. Och Götas familj vakade vid hennes dödsbädd. Någonstans i det här sammanhanget, en lördagkväll, så var det bönemöte i församlingen hemma, i kyrkan hemma. Och det blev ett bönemöte som höll på länge och där man bad mycket för Göta. Och det avslutades 21:30 den lördagkvällen av att dåvarande pastorn kliver upp och säger, ganska modigt kan man tycka, nu känner jag att Göta blir frisk. Och efteråt kunde man konstatera att just den kvällen så satt Götas dotter Karin och vakade vid mammas sjuksäng på lasarettet. 21:30 den lördagskvällen sätter sig Göta upp i sängen och ber om mat. Blir frisk och lever i 15 år till. Gud gör under i våran tid också. Jag skulle kunna berätta om Helena som hade vad vi kallar en profetisk nådegåva. Ofta så fick hon förmedla budskap ifrån Gud, vanligtvis i gudstjänster i någon form. Inte sällan så skedde det genom att hon bar fram ett tungotal som någon annan fick en uttydning eller översättning av. Och vid ett tillfälle så hade vi en gästande predikant på besök och Helena förmedlade ett tungotal som den gästande predikanten gav översättningen till. Efter gudstjänsten kommer en man fram och frågar efter kvinnan som pratade armeniska. Och förvirringen var stor. Det var väl ingen som pratar armeniska här. Men till slut så förstod man att det var Helena som han syftade på. Att hon hade gett honom en hälsning från Gud på till och med den dialekt som han var uppvuxen med. Och han kunde också bekräfta att gästpredikantens översättning var korrekt. Gud gör under i vår tid också. Jag skulle kunna berätta om kvinnan som i samband med ett bönemöte hemma bad om förbön för hon hade fått problem med yrselanfall. Kraftiga yrselanfall 4-5 gånger varje dag som tvingade henne att lägga sig ner. Det var ju väldigt besvärligt. Hon jobbade på ett äldreboende och ja, att få ett yrselanfall och tvingas lägga sig ner mitt i det, ni förstår själv vad besvärligt det blir. Så hon ville ha hjälp i förbön för det här och jag och någon till la mina händer på henne och vi bad för henne och så var det inget mer med det, men en och en halv månad senare så rycker hon tag i mig i kyrkan och säger: Thomas, efter den där gången ni bad för mig så har jag inte haft ett enda yrselanfall. Gud gör under i vår tid också. Och på tal om brödunder så skulle jag vilja berätta om pastorsfrun i Storuman i Philadelphia församlingen där jag jobbade som ungdomsledare. Hon och en annan kvinna i församlingen hade haft hand om köket på ett läger. Och nu var lägret på väg att ta slut och man skulle bara fika lite och de skulle bre smörgåsar. Och när de tar fram smöret så upptäcker de att det enda som finns är lite bottenskrap i den sista byttan. Och de skulle bre 50 smörgåsar. Ja, det här går ju inte. Hur ska vi göra nu då? Ja, vi får väl bre så långt det räcker, tänkte de. Och så får väl de andra helt enkelt äta smörgåsar utan smör. Det hade varit ett inspirerande läger, så när de började bre så kunde de inte låta bre och börja gnola lite lovsånger. Och de lovsjöng och de bredde och de sjöng och de bredde och när den 50:e smörgåsen var bredd så var smöret slut. Gud gör under i vår tid också. Låt oss aldrig tappa tron på det. Varför det är viktigt med under? Därför att det hjälper människor i behov, människor i nöd. Det är ett sätt för Gud att visa sin omsorg och sin barmhärtighet och sitt medlidande med människor som på olika sätt har det svårt. Varför skulle vi frånta oss själva den möjligheten när den så uppenbart finns där? Ja, men säger vän av ordning, kan du bevisa det där? Det finns säkert någon placeboeffekt med i bilden. Och du ska nog se att det fanns någon naturlig förklaring någonstans. Bryr jag mig inte ett dugg om. Därför att om jag har känt och förnummit Guds vidrörande i en situation där jag behöver hjälp, då räcker det för mig. Då kan folk teoretisera bäst de vill och komma med vilka bortförklaringar de vill. För mig räcker det. För mig övertygar det. Och jag tror att det var ryske författaren Fjodor Dostojevskij som i en av sina romaner skrev, eller lät en av huvudpersonerna säga, man kan inte bevisa någonting. Man kan bara bli övertygad. Och jag tror att det är så. Vi går vilse, tror jag, om vi ska på något sätt med någon slags vetenskapliga metoder försöka bevisa att Gud finns och att han gör under. Men vi kan bli övertygade när vi ser och när vi möter det. Jesu förhållningssätt till det här med under är rätt så intressant. Först gör han 3 under. Sen kommer fariseerna och ber om ett tecken. Ja, ett under måste man väl förstå det som. Och då säger han nej. Varför gör han det? Jag tror att det är så här att Jesus vill att undren just precis ska göra gott. De är inte tänkta som någon PR-kampanj för Guds rike. De är inte tänkta att flasha med för att visa upp vilken fantastisk Gud vi har. De är tänkta för att möta specifika mänskliga behov. Och då tror jag det också är väldigt viktigt att konstatera det. Att undren får vi av nåd när Gud själv väljer att ge dem. Och det ska inte förstås som, eller jag ska säga så här, att undren är till för att göra gott när vi behöver det, ska vi inte förstå som att Gud är missnöjd med oss när han inte gör under. Det är ingen kritik mot dig när du inte får uppleva ett under. Det är bara det att Gud har valt en annan väg för dig. Ibland så är det undrets väg vi får gå, och då får vi tacka och ta emot det. Och det är lätt att göra det med glädje de gångerna. Ibland så får vi stå där i prövningen, i svårigheten, i lidandet och göra det länge utan något under. Och vi får ändå tro och lita på, som Bibeln säger, att allting samverkar till det bästa för dem som tror på Gud. Och har man den mindsetet, den inställningen, då är det lätt att tacka även, inte bara för det utförda undret utan även för det uteblivna. Det är inte en kritik mot dig. Det är inte ett underkännande av dig att du inte får uppleva ett under. Det är bara en annan väg som Gud leder dig på. Nu satte jag rubriken under och tecken på predikan. Och då måste vi fråga oss, är det någon skillnad på under och tecken? Ja, vi brukar säga att det är det. Undret beskrev jag alldeles nyss som någonting som händer fast det inte kan hända egentligen. Men tecknet då, vad är det för någonting? Det skulle vi kunna beskriva som ett under med en underliggande mening. Ett under som vill berätta någonting mer än bara det som sker på ytan. Det finns en betydelse, det syftar fram mot någonting. Och när jag läser hela det här textsammanhanget så får jag känslan av att Markus väljer att placera just de här 3 undren i samband med fariseernas begäran om ett tecken och i samband med att lärjungarna uttrycker att de inte riktigt förstår poängen med det Jesus gör. Av en mening, kanske just för att belysa att de här 3 undren var också tecken som vill säga oss någonting. Och låt oss bara stanna upp inför vart och ett av undren och fundera på, vad finns det mer som det här undret vill säga än bara att det vill vara ett uttryck för Guds godhet mot människor? Och då har vi den första situationen där Jesus är i Tyrus, utanför judiskt område, alltså bland det vi kallar hedningar, eller det Bibeln kallar hedningar, vilket är alla andra människor som inte är judar, helt enkelt. Det är inte svårare än så. Och där en kvinna kommer och berättar att hennes dotter har en ond ande, och Jesus faktiskt avvisar henne trots ett alldeles uppenbart behov. Och han gör det på ett kryptiskt sätt. Vi kan inte ta maten från barnen och ge det till hundarna, säger han till henne. Och här måste vi börja fundera, vad är det Jesus menar med detta? Och då krävs det nu lite bibelhistorisk bakgrund för att komma åt den här gåtan. Det var ju så här att Gud valde det judiska folket och gav det en speciell och unik kallelse. Inte därför att de var bättre än andra folk, inte därför att de var några favoriter hos Gud, utan därför att Gud behövde göra, ville göra på det sättet. Han ville ha ett folk genom vilket han skulle på något sätt kunna visa hur relationen mellan Gud och människa fungerade och kunde utvecklas på olika vis. Jag skulle brukar vilja kalla judarna för ett vittnesbördsfolk, därför att de vittnar om vad Gud gör och vill med oss människor. Och för judarna så hade det här lett till uppfattningen att Gud var deras Gud. Och Guds frälsningsväg, det var deras, det var för dem. Och lärjungarna hade liksom det här med sig sedan modersmjölken. Så de hade ingen tanke på att Jesus hade kommit från någon annan. Och Jesus självmedvetande sa honom också att jag är sänd till judarna, jag ska inte till hedningarna, jag har inget uppdrag där. Och så kommer den här kvinnan, den hedniska kvinnan, och ber om hjälp i den här mycket svåra situationen. Och det intressanta är att hon förstår precis vad det är Jesus säger. När Jesus använder liknelsen att inte ta maten från barnet och ge till hundarna, så svarar hon ju att hundarna äter ju smulorna som barnen lämnar kvar. Och det visar att hon hade förstått att Guds plan med det judiska folket var att de skulle få bli en välsignelse för resten av världen. Hon hade förstått det här. Och när Jesus ser den tron, då smälter ju hjärtat såklart. Och då ger han henne det hon ber om. Hon får ett under och flickan blir fri. Och jag tror att det här tecknet syftar fram emot en händelse som beskrivs i Apostlagärningarna. Petrus är på besök i ett hus. Han väntar på middagen uppe på taket, vilar och tar igen sig och får se en syn där en massa för judarna oren mat sänks ner och han uppmanas att äta den, och han nekar och säger att det vill jag inte ha för det där är orent. Och så får han en röst som säger att det jag har förklarat för orent, det ska inte du, eller det jag har förklarat för rent, det ska inte du förklara orent. Och efter det så möter han några sändebud från en romersk officer som heter Cornelius, som alltså är hedning. Petrus följer med dem och de vill att han ska berätta om tron om Gud, och han gör det. Och den helige ande kommer över dem som är samlade. De börjar tala i tungor. Och Petrus konstaterar, det måste ju vara rimligt att de blir döpta också, eftersom nu de har fått den helige ande. Och nu förstår jag, säger han till slut, att evangeliet inte bara är för judarna utan för alla människor. Där börjar det vi kanske teologiskt ibland kallar hedningarnas tidsålder. Att evangeliet spränger den judiska avgränsningen och når ut till alla människor, till jordens yttersta gräns. Och det här undret med den hedniska kvinnans eller dotter, det får liksom vara ett tecken på att det här är någonting som kommer. Kanske kan vi se det som en profetia om just det här nästa steg för evangeliet ut till hela världen. Evangeliet är inte ett budskap för en speciellt utvald klick, några religiösa elit eller några speciellt duktiga människor. Det är ett evangelium, det är ett budskap för alla, för dig och mig och för alla. Jesus är för alla. Så kan vi se på ett tecken. Det betyder någonting mer, det berättar någonting mer. Och då kan vi börja fundera över Jesu under med den dövstumme mannen. Är det också ett tecken, och vad säger i så fall den berättelsen? En man som är döv, han hör inget, han är stum, han kan inte prata. Hörseln, liksom synen, är två sinnen som ofta i Bibeln används som bilder på förståelse, på insikt. Och när Jesus sitter i båten lite senare och pratar med lärjungarna säger han ju just det här: har ni ögon och ser inte? Har ni öron och hör inte? Det talas om en djupare förståelse för vad det evangeliet vill säga. Och då får den här mannens helande bli just ett tecken på hur evangeliet kommer att uppenbaras för människor. Och hur det kommer att lösa människors tunga så att vi kan vittna om, förkunna evangeliet, berätta för andra om Gud. Jag tror att det här är någonting som rör vid någonting ganska djupt och ganska viktigt för oss som troende att fundera kring och reflektera över. Vi lever, som jag konstaterade inledningsvis, i en ganska teoretiserande tidsålder. Och det är väldigt lätt för oss att fastna i ett intellektuellt teoretiskt förhållningssätt till tron. Att vi resonerar teoretiskt om Gud. Och jag har ingenting emot att vi gör det. Det är väldigt viktigt att vi gör det. Det är en viktig del av vårt förhållningssätt till Gud. Men det är inte en tillräcklig del i sig. Utan jag tror att Gud vill på ett mer konkret sätt uppenbara tron, evangeliet, sig själv för oss. I det 9:e kapitlet i Markus, som vi kommer till om några söndagar här, så beskrivs hur Jesus tar med sig Jakob, Johannes och Petrus upp på ett berg och hur han där liksom blir bestrålad av någon slags överjordisk glans. Och hur de gammaltestamentliga gestalterna Mose och Elia visar sig där tillsammans med Jesus. Och vi kallar det där berget efter den händelsen för förklaringsberget. För ordet förklaring, när det används i biblisk mening, så syftar det på en förståelse som inte är teoretisk utan som är uppenbarad. På ett mycket mer påtagligt, nästan fysiskt sätt. Och det här kan ju vara någonting som vi kan få möta, och det kan vara dramatiskt, men oftast är det inte. Jag tror att för de allra flesta av oss som möter Gud så är det i form av en uppenbarelse. Gud blir verklig på något sätt för oss. Det är inte bara det att vi hör ett budskap och tänker, det där låter bra, det ska jag nog ta till mig. Utan det händer någonting, det sker ett möte med Gud som påverkar oss mycket djupare, mycket mer grundläggande, och som förvandlar våra liv på ett väldigt djupgående sätt. Och jag tror att det är den insikten, det är den förklaringen, det är den uppenbarelsen som undret med den dövstumme mannen vittnar om och berättar för oss om. Och jag tror att vi behöver bygga kyrkor idag som inte bara blir ställen där vi teoretiskt förhåller oss till Gud, utan där vi hjälper varandra fram till det här mötet med Gud som blir så där konkret livsförvandlande som vi så ofta hört om. Jag tror att vi alla kan få vara med om det. Och jag tror att vår tro blir starkare och bärkraftigare när vi möter Gud uppenbarad på det sättet. Det behöver inte vara att vi fysiskt ser en syn eller att det händer en jordbävning eller någonting sånt. Det kan vara någonting som bara sker djupt inom mig. Det är ett möte. Och det kan se ut på tusen sätt. Men det är så viktigt att våra församlingar blir kanaler för det här mötet mellan oss och Gud. Och det som händer då, finns det någon mer inspirerande evangelist än den som just har mött Gud? Tungan löses. Det är inte bara förståelsen i form av hörseln som öppnas, utan tungan blir löst och vi kan berätta och vi kan vittna både övertygande och trovärdigt om den Gud som vi har mött. Slutligen, för att inte bli allt för långrandig, brödundret, som ju faktiskt var det andra brödundret som beskrivs i evangelierna. En gång så berättas det om, och Jesus refererar till det när han sitter med lärjungarna i båten, om hur 5000 män, förutom kvinnor och barn, så vi vet inte riktigt exakt hur många det var, fick äta sig mätta av 5 bröd och 2 fiskar. Och det blev 12 korgar med matrester över. Och så händer det här igen, samma sak. Och någonstans får jag känslan av att det är något rätt så grundläggande som Jesus vill lyfta fram här, eftersom samma under egentligen hände 2 gånger. Låt gå i en fysiskt lite mindre omfattning den här gången. Det är 4000 människor totalt som mättas av 7 bröd och några småfiskar. Vi konstaterar innan, det är fysiskt omöjligt att det kan ske, men det skedde i alla fall. Och i det här sammanhanget så får jag känslan av att det här också är ett tecken. Att det här också är ett under som vill berätta någonting mer. Jesus frågar lärjungarna hur mycket mat de har. Och jag tror att han ställer samma fråga till oss idag. Vad är det du har? Vad kan du ge till mig som jag kan ta hand om? Som jag kan välsigna och förmera och multiplicera så att det blir till hjälp för många. I båten strax därefter så säger Jesus så här: akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. Vad är det för någonting? Vad syftar han på? Vad pratar han om? Kulturförståelse. En surdeg var oftast en liten klick deg med en speciell syrande effekt som man bakade in i ett större brödbak så att hela degen blev syrad. Och det här är ju en bild på hur någonting litet kan liksom få väldigt stor påverkan. Och det Jesus säger är att akta er för fariseernas surdeg. Ja, akta er för deras undervisning och deras förhållande till Gud och till tron. Därför att den leder inte rätt. Fariseerna var kända för att vara ganska lagnoggranna. Och på vägen så tappade de ofta bort nåden och barmhärtigheten. Och Jesus säger att ge inte utrymme för det här. Därför att det kommer ingen god frukt av det. Herodes, han var ju någon slags kunglig funktion i det här området. En politisk ledare vars moral var milt uttryckt tveksam. Johannes döparen konfronterade hans äktenskapsbrott och det kostade honom huvudet, till exempel. Så det var ingen vad vi skulle kalla bra ledare. Och även för hans surdeg, hans moraliska föredöme och ledarskap så varnar Jesus. Låt inte det här influera er, därför att det kan ta över hela degen. Men motsatt så måste vi också kunna betrakta evangeliet, tron på Gud, som en sån här surdeg som faktiskt kan förmeras och genomsyra en hel värld. Är det Jesus försöker säga här? I brödundret. Att detta lilla, denna lilla surdeg bildligt talat som vi bär fram till honom, det kan han ta hand om och ge en expansiv kraft så att det når ut. Var det så att brödundret eller brödtecknen, båda två kanske, i själva verket vittnar fram emot pingstdagen? När det beskrivs hur den helige ande kommer över lärjungarna när de satt gömda i en sal för sig själva och bad till Gud. Och fyller de en sån kraft att de inte kan låta bli att förkunna evangeliet, att vittna om den Gud som de mött. Är det det som den här texten syftar på? Och vad säger det oss i vår tid? Är det så att vi behöver stanna upp någon gång och tänka, det här lilla som vi har, det ser inte ut som att det förslår så långt. Men vi går med det till Jesus och så väntar vi på vad han vill göra med det. Vi ger det till honom och säger, ta det här är vad vi har, det här är vad vi är. I en överlåtelse till Gud. Och så inväntar vi den förmerande kraften när den förlöses. Och då kan det bli lite grann som det blev för lärjungarna på pingstdagen. Att vi förs av kraften ut bland människorna med evangeliet. Och vi bär Guds kraft ut till människorna på något sätt på samma gång. Kan det vara så? Är det någonting vi ska fundera över och reflektera över? Vad får det för konsekvenser för hur vi gestaltar kyrka i vår tid? Jag vill gärna skicka med den frågan till oss idag. På ett annat ställe i något av evangelierna så säger Jesus så här, konstaterar Jesus så här om människorna, att ni kan tyda hur vädret ska bli dagar framöver, för ni läser av tecknen på himlen. Men ni kan inte tyda tecknen i tiden. Kanske är det ganska viktigt att vi lär oss att se tecknen i det som sker. Att vi tränar oss att upptäcka den underliggande betydelsen i det som sker. Kanske ger det oss hjälp att se en klarare väg för oss som enskilda individer, för oss som församlingar, som gemenskap, som Guds folk. Amen. Far, tack för, återigen tack för ditt ord. Herre, hjälp oss att ta ordet med oss, att begrunda det i våra hjärtan. Och ge det kraft att bära frukt. Och ge oss kraft. Bär oss på din kraftsvingar ut bland människorna med budskapet, så att många kan ta emot evangeliet och tro på dig. Amen.